Nu kör vi igång bara.
Jajamän, nu är det full fart. Jag tänker så här, nu kör vi in i kaklet. Det kan hända att min röst försvinner helt och hållet.
Ja.
Jag låter lite härlig ändå, gör jag inte det?
Nej, inte det minsta.
Jag vet inte vad det är. Jag känner mig oerhört frisk. Men rösten försvann i morse.
Femte vågen.
Det är inte femte vågen. Det är när man står på norra stå och skriker.
Ja.
Tänk om jag hade varit en sån här fotbollfanatiker.
Ja, det hade varit roligare om du var så fanatisk fast du åkte på helt andra sporter. Typ, du skrek så mycket på drag racing.
Ja, det har ju faktiskt hänt.
Ja.
Nej, men idrott ligger ju ganska långt bort i periferin.
Mm.
Vi pratade ju i avsnitt 242 om Volvos grupp A turbobil som var sponsrad av Nordica.
Mm.
Jag insåg igår när jag hämtade mina pjäxor
att du hade ett par Nordica.
Att det var Nordica pjäxor jag hade. Men jag är så ointresserad av slalom så att jag har liksom inte ens tagit reda på vad jag hade själv för pjäxor.
240 pjäxor. Du, vad håller du på med?
Nej, ingenting. Jag väntar på att du ska prata.
Ja.
Jag tänkte att jag skulle hämta ett glas med vatten.
Ja, gör det. Gör det.
Har du en läsk?
Nej, jag har ju en Red Bull, men den är ju fan. Men det finns säkert någonting i kylskåpet. Finns det en jävla massa läsk?
Jag ska ta en truck.
Eller så sätter du upp din thai som står där. Har du sett den? Som har stått där i 8 månader.
Jag tänkte att den inte har möglat.
Jag tänker att den... Vadå inte har möglat?
Nej, det är ju så fräscht fortfarande.
Ja, jättefräscht. Jag tänker att det där möglet kan jag förvandla till penicillin.
Jag ska fan.
Ja, gör det.
Så,
det kan inte bli sämre. Konstig vecka det här.
Ja, jag kan säga så här, det har hänt en grej.
Mm-hmm.
För att när jag då, efter ett par dagar efter att jag hämtade Wagoneren,
det är ju
ett bra tag sedan nu,
mm.
Men då satt jag och kände lite skräck över huruvida den här bilen skulle kunna leva upp till alla mina högt ställda förväntningar.
Mm.
Skulle den liksom kunna täppa igen hålet efter att ständigt köpa någonting nytt och kul?
Mm.
Och skulle den då ge mig någon form av bilro?
Mm.
Det var ju liksom frågan.
Mm.
Och nu, drygt 1,5 månad efter, så har jag ett svar.
Ja. Mm.
Jag hatar den.
Hatar du den?
Nej, jag skojar bara. Jag älskar den.
Ja, vad härligt.
Bilen har ju haft ett gäng barnsjukdomar. Alltså banala grejer som sånt där som jag normalt sett brukar få panik över. Alltså kärvande dörrar och dörrlås som hakar upp sig och trasigt huvudlås. Men ingenting av det här har liksom tagit död på kärleken. Tvärtom så har skitgrejerna gjort att jag har fått ett ännu starkare band till den här bilen.
Mm.
Och även om dörrarna är lite svårstängda fortfarande för att de nya gummilisterna är så hårda fortfarande, så blir de liksom bättre och bättre för varje dag. Men jag hängde om förardörren så den kom upp i bakkant typ 2 mm till. Och då blev det som en helt ny dörr och så slutade dörrlåset att kärva. Så det var liksom, det är det som är så skönt med old school, att man kan
trixa och fixa lite.
Ja.
Mm.
Så det enda kosmetiska jag nu vill fixa, det är ju trälisterna som har den här dåliga passformen. Men, och plus att de har lossnat en massa gånger. Men det är liksom... Nu har jag kommit till en punkt där den har fått kliva in i vardagsbilskostymen.
Mm.
Så nu är det bara en vanlig bil som jag älskar över allt annat.
Mm.
Alltså en helt vanlig vardagsbil som jag vänder mig om minst 2 gånger på väg upp ur garaget.
Mm.
Och bara,
det är ett bra betyg.
För att jag bara vill titta på den.
Mm.
Men som jag inledde, så det har hänt något nu.
Jaha.
För att när den här bilen var klar, då var det lite som att man har haft en sån här karatefylla i 7-8 månader, alltså tokfest.
Mm.
Men nu var plånboken tom, plus att man liksom var lite bilbakis.
Mm. Mm.
Man orkade inte ens tänka på ett nytt projekt. Men i helgen så hände det.
Jaha, ja.
Jag åt en god middag med lite vin och sen ett glas till.
Ja, men det här har ju du skvallrat lite om. Jag har ingen aning om vad det är.
Nej.
I något sms till mig så förstod jag att nu är det någonting.
Nu händer någonting.
Ja, nu är det något på gång.
Ja, men du vet, man så här, nej, men nu blev jag sugen igen.
Ja, för du skickade en bild till mig på ett projekt som jag sköt ner. Och, ja. och eller du ville ju också att jag skulle
skjuta dig. Ja, men det var så här. Ja. Jag blev i helgen okontrollerbart sugen på ett nytt projekt. Mm. Ja. Men en ren leksak, eftersom nu är Jeepen min vardagsbil. Mm. Nu kan jag stilla den hungern på något sätt. Mm. Och näst på tur står ju min Mercury som ska bli den här uppdaterade Hirohata-klonen. Mm. Och det är ju fortfarande så att den är långt gången, men plånboken behöver läka lite till innan jag liksom gör klart den bilen. Mm. Men suget var tillbaka. Det var det som var så jävla skön känsla.
Din plånbok behöver in på rehab.
Alltså, verkligen. Mm. Precis som min röst.
Mm. Men, och din själ också.
men det var då jag mässade dig sent på kvällen. Familjen hade somnat och ingen kunde liksom stoppa en skenande hjärna utom du. Mm. Så mitt mejl till dig var ju liksom tänkt som en bromskloss. Jag ville att du skulle skjuta ner idén.
Mm. En vinindränkt skenande hjärna också.
Problemet var att du svarade ju inte på mitt sms.
Va? Det gjorde jag väl?
Jo, dagen efter.
Ja.
Men då tillbringade en hel natt i att skena iväg. Mm. För att på lördagskvällen så hade jag då ett långt gånget elbilsprojekt som skulle bygga på ett sånt där Toyota MR2-chassi, ett mittmotorchassi med Tesla 3-komponenter, och så skulle allting kläs i en Lambo Aventador-kaross som jag hade hittat för 70 000 kronor.
Jag sitter med sms:et här framför mig, så står det så här: nu har jag druckit vin och skulle behöva någon som avråder mig från detta idiot elprojekt. Och så är det då en bild på, eller på en länk till Blocket där. Och då skriver jag så här, ska jag skriva och säga vad jag svarade? Ha, 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 ha. Har du råd så why the fuck not? Förmodligen ett galet dyrt projekt och chansen är stor att den färdiga bilen kommer att kännas som en eldriven kitcar. Mm. Men den skulle samtidigt kunna bli jävligt ball. Och då svarar du, too late. Har ett nytt projekt på gång. Ja. Berätta sen.
Ja. Och det är där vi är nu. Det där vi är nu, va? Just det. För att den här Aventador-karossen, den kostade då 70 000. Och det var en avgjutning av en original Aventador. Så en väldigt fin kaross liksom. Mm. Men 70 000 hade jag liksom inte över. Så projektet började liksom långsamt suddas ut i kanten. Mm. Men sen hittade jag en YouTube-kanal som heter Jerry Rig Everything.
Okay.
Som är en sån här YouTuber. En kille som plockar isär grejer. Mm-hmm. Och så försöker han förstå hur de funkar och så sätter han ihop dem igen.
Okay.
Så han går och köper, för han får ingenting. Utan han går och köper, han är ju i sån här YouTube-miljonär. Men då går han och köper senaste iPhonen. Mm-hmm. Och sen så tar han sina verktyg och så plockar han isär den i molekyler för att titta på vad är det för kamera i den här och hur har de satt ihop det här moderkortet och sådär.
Ja.
Och sen när han har plockat isär allting, då sätter han ihop det och så ser om det funkar.
Mm.
Och så har han en massa tittningar på det då. Mm. Men han är jättehärlig.
Ja.
Och så skön.
Vad hette han, sa du?
Jerry Rig Everything.
Ja, så det kan folk YouTubea på eller söka på YouTube. Då.
Exakt. Men det är ju mest konsumentelektronikprylar som telefoner och kameror och sånt som han plockar isär. Men för ett par månader sedan så startade han ett nytt projekt.
Mm.
Och det var att bygga en el-Humvee. Och han har bara släppt typ 7-8 filmer, så projektet, det är inte superlångt gånget, men kort sagt en sliten militär Humvee som han rycker ut på alla beståndsdelar. Sen petar han i en elmotor från en sån här truck som boxerar flygplan på flygplatser. En superstark elmotor som ska klara tyngden.
Mm, visste inte att det var att de gick på el.
Nej,
okay,
plus att de finns både som diesel och el. Och sen så sätter han i så här konverter och omvandlar en massa teknik och tillsammans med ett batteripack från en Tesla X. Och det kommer bli ett helt otroligt monster.
Mm-hmm.
Och han är liksom, det är en sån här skön programserie man får följa där, hur som helst.
Mm.
Nu tog då min fantasi åter ett orealistiskt grepp om mig.
Mm.
Och så började jag dra upp riktlinjerna för ett framtida nytt Humvee-bygge. För jag saknar min Sandfärdig Slantback typ varannan dag. Och ungarna saknar den också förvånansvärt mycket. Då jag dyker upp sådana här frågor. Så här, varför sålde du våran campinghummer? Även fast vi typ aldrig campade med.
Frun då?
Hon vet inte ens om det här nya problemet.
Nej, men saknar hon hummer?
Inte jättemycket. Men om jag skulle bygga en ny Humvee så skulle den behöva vara mycket mer basic, alltså helcabbad och helst då elkonverterad.
Mm.
Det blir ju den perfekta sommarbilen på Gotland att ha på då ett landställe som vi precis har sålt.
Mm, just det.
Så det är en massa hål i mitt resonemang.
Men det brukar det vara i dina drömmar. Ja.
Och problemet också är att en fin begagnad H1 kostar minst 500,000-600,000.
Ja, det är konstigt att de fortfarande är så jävla dyra.
Ja, det är så sjukt. Mm. Och jag kommer inte mäkta med ett mega dyrt projekt till.
Nej.
Timingen är inte optimal.
Nej.
Men
ja, just det.
Sen plötsligt så är det som om bilgudarna vill någonting annat.
Mm.
För vid det här laget så var jag jättetrött. Vi pratade lördag kväll, natt. Och så tänkte jag så här,
och jättefull.
Kalas.
Ja.
Och så tänkte jag så här, det här får jag sova på ett par veckor.
Mm.
Och precis när jag skulle stänga datorn så såg jag att jag hade en sån här SEB, alltså SE-banken flik öppen på i browsern.
Mm.
Och då kom jag ju på att jag skulle då ha betalt lite räkningar som jag glömde bort. Och istället hade jag försvunnit ner i någon sån här Aventador-kaross. Men hur som helst så loggade jag in på firmakontot för att betala försäkring.
Mm.
Och då ser jag att jag har fått en inbetalning från Skattemyndigheten på 93 700 kronor.
Mm-hmm.
Jag fattar ingenting.
Mm.
Men sen förstår jag att jag har fått tillbaka på momsen.
Mm.
Och det här kommer ju som en total överraskning när man är ekonomiskt handikappad. Men det var ju logiskt eftersom jag har betalat sådana här kopiösa mängder för Wagoneren. Så jag har ju bara betalat faktura på faktura på faktura. Och då får man ju tillbaka på momsen. Då kan jag ju kvitta den mot utgifterna.
Mm.
Så plötsligt så kändes det som att nu var jag skyldig mig själv att köpa ett nytt kul projekt.
Jaha!
Jag hade ju bara fått nästan 100,000 kronor.
Ja.
Liksom.
Mm.
Men nu hade jag då hunnit kolla i kapp.
Du vet ju att vår revisor lyssnar på det här. Så att det kommer ju ringa. På
förlåt Katarina, jag vet. Jag är ledsen.
Ja.
Men nu hade jag liksom hunnit kolla i kapp alla el-Hamvi-filmer. Så Aventadoren, den var iskall. Plus att jag tidigare hade ju bestämt mig för att slutföra Mörkland den dagen jag fick råd.
Mm.
Men nu när jag plötsligt då har en okynnesslant på kontot igen, då vill jag ju köpa någonting som är mer vansinnigt.
Aha.
Och då hände det.
Åh, nej.
Bilgudslumpen slog till igen.
Ja, mm.
Och nu ska...
Vad fan har du köpt?
Nej, men nu ska jag ta det på en liten tillbakablicksresa som du är högst involverad i.
Mm.
För den 30 juli 2011 då tog jag bilen från vårt hus som låg på 311 Avenida del Mar i San Clemente. Mm. Det var ett ganska fult hus. Kolla här det här huset.
Ja, absolut. Nere i San Clemente.
Ja. Mm. Det var ju liksom sunkigt. Det var ju ett fint hus.
Ja.
Det var sunkigt. När du kom och hälsade på så bodde ju du i det där
gästrummet, ja.
Som var liksom lite fuktskadat.
Ja, men det var lite så fuktigt och det var helt tekniskt matta, men det var väldigt LA liksom.
Ja, men, och det är så här LA-vinter.
Mm.
När det är kallt på nätterna. Och så är englasfönster och helt tekniskt matta. Det var liksom, det kändes som att det var frost på täcket när du vaknade. men huset låg ju nära stranden, så det var ju härligt på det sättet.
Mm.
Hur som helst, den 30 juli 2011 då, så hoppar jag in i bilen och så åker jag upp till 1918 Rosemead Boulevard och någonting som heter American Society of Military History. Och det är också ett skitrisigt museum som också går under namnet Tankland. Och här stod det en massa...
Där trivs du, va? Ja, Tankland.
Här står det då en massa slitna stridsvagnar och lastbilar, huller om buller. Ja. Oorganiserat museum.
Mm. Mm.
Och så lite kvaddade Huey-helikoptrar och så här. Men jag åkte ju bara dit för att kika på Humvees som hade spökat i mina bildrömmar i 20 år.
Mm.
Men en Humvee eller en H1, de var liksom ouppnåeliga för mig. Både ekonomiskt plus att det här var ju långt innan det ens gick att registrera Humvees.
Mm.
För att militären fick ju inte sälja
dem
till privatpersoner. Det var liksom enligt lag förbjudet. Men väl inne på det här utomhusmuseet så flanerade jag omkring som en nörd. Mm. Som en riktig möpnörd.
Mm. Ja.
Och så plötsligt så ser jag en tom Humvee-kaross som står ovanpå en container.
Mm.
Och nu började det då brinna i huvudet på mig. Och jag började rita upp en massa olika scenarier hur jag skulle kunna köpa loss den här tomma karossen och sen bygga en egen militär Humvee.
Mm.
Jag tillbringade,
jag mycket väl ihåg.
Ja, och jag tillbringade 4,5-5 timmar på det här museet. Och jag slutade med att jag fick låna en stege av museet så att jag kunde klättra upp på containern och fota.
Mm.
Vilket också är märkligt. Jag menar, att för en amerikan att låna ut en stege till en person de inte känner, det är ju unheard of.
Ja, du hade kunnat trilla ner, menar du?
Hade jag ramlat, hade jag stukat foten så hade det där museet gått åt helvete.
Men de här förstod att du var svensk, de tänkte,
ja, han klarar sig.
Han kan inte stämma oss.
Han är psykiskt sjuk, och de kanske tyckte synd om mig.
Ja,
det var det var. Det var.
Ja, de trodde att det var en sån här make a wish, en sån här, vad heter det? Sån här,
jag bara kom från en sjukhus.
Ja.
Obotligt psykiskt sjuk.
Ja.
Men karossen, det var som fabriksny M998 reservkaross som hade tillverkats 2001. Men vid något tillfälle så hade den skadats vid en transport, så den hade liksom fått en liten knäck över golvet.
Mm.
Det var ingenting som syntes utanpå. Karossen hade liksom tvingats gå i pension och då hamnade den på Tankland, men de visste inte vad de skulle göra med den.
Just det.
Long story short, efter 2 veckors dagligt tjat, alltså jag ringde dem varje dag.
Mm. Woodland kan vara jag för att det var på den.
Nej, den var grön.
Var den helt grön?
Helt grön.
Aha, okej. Okay.
Då fick jag tjatade och tjatade och tjatade, men till slut fick jag köpa den här karossen för $3,000.
Mm.
Och sen fick jag en huv som var lite skadad i glasfibret och en olackad baklem då. Och sen köpte jag en massa andra grejer på eBay och så fick jag ställa karossen hos en kompis i väntan på att vi skulle flytta hem från LA.
Mm.
Kolla, så här såg jag ut 2011 när jag sitter i bilen.
Nej, det där måste du lägga upp.
När vi har lastat den på en trailer.
Ja.
Här, kolla, här är jag när den stod uppe på containern med stegen där.
Ja.
Och sen kom den till Sverige.
Ja, bara helt sådär utan att någon på De Palma-kontoret där jag jobbade visste om det. Helt plötsligt bara kom det in en H2-kaross där.
Nej, H1.
H1-kaross. Ja. Ja.
Mm. Nej, det var en underbar tid.
Ja.
För det här var, jag förverkligade en sån enorm långt eller så, jag hade haft den här drömmen så länge.
Oj, vänta. Vad var det där bilden då?
Nej, men så här blev det nu sen när jag byggde klart den.
Det kommer inte jag ihåg. Nej, men det har varit så långt.
Jag ska visa, för väl hemma i Sverige så köpte jag en 88 Silverado 1500 enkelhytt med långa hjulbasen.
Ja, jag trodde det var en Subaru-chassi.
Nej, det var en Silverado.
Ah.
För då fick jag exakt samma axelavstånd som en Humvee.
Mm.
Plus att på 88 så fick jag den delade framvagnen med fyrhjulsdrift.
Mm.
Så att framifrån, tittar man med lite okunniga ögon, så ser den ut som en Humvee i hjulupphängningarna. Även fast fjäderpaketen är mindre. Liksom.
Mm.
Men den har den här delade individuella framvagnen.
Ja.
Själva Silverado-karossen sålde jag vidare. Och det enda visuella på den här ramen som skilde sig från H1-en, det var att den hade en stel axel bak.
Mm.
Plus att den är inte lika kraftig och tung.
Nej.
Men sen byggde jag i alla fall en sandfärgad US Marine Corps Softop M998. Där det krävdes en riktig Humvee-nörd för att se skillnad.
Mm.
Den blev otroligt snyggt. Men jag byggde ju aldrig klart den här.
Nej.
Bilen såldes som en tomhylsa med blästrad ram och lackad och sådär. Och nya Humvee-hjul med spacers och karossen lackade jag. Det var en ny softtop med dörrar och sånt där. Men den hade ju ingen motor och låda. Men kolla hur fin den blev. Liksom.
Mm, ja, kolla. Ja, just det.
Alltså det, så här, det är ju en, det går inte att se att det här är en replika på något sätt.
Liksom.
Hur som helst, jag sålde den här för strax över 100 000 kronor den 31 oktober 2012. Alltså nästan på dagen 9 år sedan.
Mm.
Och sen då, pang, nu är vi tillbaka i realtid.
Mm.
Lördag kväll, skitpackad.
Mm.
Så sitter jag med den här vilda Humvee-idén i huvudet plus lite pengar på kontot. Då plötsligt så minns jag den här bilen. Den har varit bara utsuddad i mitt medvetande. Den kommer som en gudablixt rakt in i huvudet. Ska man bygga en el-Humvee, då är det ju mycket bättre att utgå från en betydligt lättare ram.
Så är det ju.
Plus vanliga axlar. och inte de här portalaxlarna som Hanvin har. För de äter ju energi och räckvidd.
Mm.
Och sen var ju den här bilen dessutom preppad för att starta ett elbilsprojekt 9 år innan man ens visste att det skulle gå och köra en Hummer på el. Liksom. För allt är redan urplockat. Så den är ju ren.
Mm, bara. Mm.
Och efter lite letande så hittade jag mappen med alla gamla bilder på den här bilen. Jag hade liksom 150 bilder på det här projektet.
Ah, okay. Mm.
Så på natten mellan lördag och söndag så slog jag på bilen och insåg att killen som köpte den här bilen av mig fortfarande har kvar den.
Mm.
Och att den dessutom har varit avställd sen han köpte den.
Mm.
Och det här var ju nästan too good to be true. Så jag messar honom mitt i natten. Fick svar på söndag morgon att bilen står på ett lager här i Stockholm. Och den har stått där orörd sen han köpte den för 9 år sedan.
Är det sant?
Och nästa grej.
Ja.
Jag får köpa tillbaka den. För samma peng som jag sålde den för. Det vill säga 120 000. Så då är frågan, vad fan ska jag göra nu? Jag har råd. Nu kommer Katarina lyssna på sig. Kommer hon ringa mig. Nej, du har inte råd.
Nej, just det.
Därför du ska.
Du har ju glömt det här och det här.
Exakt. Mm-hmm. Men i mitt fria sinne så har jag råd att köpa den.
Du får köpa den innan vi sänder det här då. För att vi spelar in det här. Idag är det onsdag.
Ja.
Ja. Så du köper den innan fredag när Katarina hör det här.
Det kanske jag ska göra.
Ja. Mm.
Men jag kan göra klart allt på den här bilen som inte kostar så mycket pengar. Typ bocka till ett nytt golv, fixa alla lampor, bygga fästen för elmotorer. Jag kanske har råd att köpa själva motorn också. Jag har mejlat en firma i Kalmar som tillverkar såna här eltruckar.
Mm.
Men det går ju att köpa en mindre elmotor också. Den här väger ju inte lika mycket. Liksom, man har kollat lite bägg och sånt där. Men det dyra i ett sånt här projekt, det är ju förutom alla små billiga delar som tillsammans blir jävligt dyrt, så är det ju batterierna. Och ska man köpa till exempel Tesla 3 Standard Range Pack, så pratar vi strax över 100 000.
Mm. Ja, det är jävligt mycket pengar.
Det är mycket pengar, men samtidigt, det är ju det är så här, jag köp en LS-spis med låda, det är ju också en hundring.
Mm.
Men det som är roligt är att det finns ett sånt jävla stort sentimentalt värde i den här bilen.
Mm.
För det var min första riktiga stora bildröm som jag förverkligade, även om det bara var en kaross.
Mm.
För att efter att jag sålde den så liksom tog det ytterligare några år och sen hade jag råd att köpa en riktig H1 och sen köpte jag en Humvee och sen renoverade vi den. Och sen, alltså, du vet, men nu så känns det som att den här är ju en billig Humvee.
Ja.
Det är kul.
Alltså ibland undrar jag vad du skulle göra utan mig. Du skulle ju vara här med en personlig konkurs om inte jag liksom var någon form av broms i ditt liv.
Uh-huh.
För det här är ett sånt typiskt projekt som kommer sluta på 500 000. Garanterat. Och när du väl är klar så kommer du så här: just det, vad fan ska jag ha den? Och nummer två, vad fan ska jag ladda den någonstans?
Mm, ja.
Bygg klart mörklan.
Men då vänder vi på det.
Ja.
Om inte jag hade funnits i ditt liv, då hade du levt världens tråkigaste liv.
Nej, fy fan vad jag hade haft det bra. Jag hade bara seglat fram genom livet.
Du hade suttit och kollat på någon Netflix-serie.
Ja, engelskt. Ja. Men jag förstår, jag blev också nostalgisk när jag såg de där bilderna från San Clemente och den där tidsbroren. Ja, du får suga på den här karamellen. Men som sagt, jag tror att Katarina kommer att yxa ner det här projektet.
Men tänk så här, om jag får köpa tillbaks Hamvin för typ en hundring, då kan jag köra in den, ska jag ställa den hos Rön i hans nya garage eller mosa in den i mitt garage.
Mm.
Sen får den stå där.
Ja.
Den är precis som med Torino. Jag blir så otroligt lycklig när jag ser den. Plus att det är jag som har liksom, det är med blod, svett och tår. Och med risk för mitt eget liv så klättrar jag upp på en stege i Los Angeles.
Ja.
Upp på en container för att titta på den. Det är inte mer än rätt att den bilen kommer tillbaka till mitt garage.
To be continued då?
Verkligen.
Ja. Vet du vad det har blivit dags för nu?
Nej.
Veckans bil.
Veckans bil.
Det är ju helt tack vare Bilsport MC som jag den här veckan har nöjet att presentera en bil som Ja, jag har inga nostalgiska minnen till det här. Men den här bilen, det är den optimala ponkanbilen.
Jaha.
Men du vet ju vilka mina absolut favoritbilar är. Om vi snackar Big Five. Det finns ju två bilar som alltid har varit med på listan och som toppar min lista.
Blazer Charlotte Camper.
Nej, två bilar som
Short Van.
Nej, två bilar som har varit med länge som aldrig byts ut.
Chevellen.
Nej.
Men vad fan?
Cobran.
Men den är ju död för dig.
Och Panteran.
Okay.
Ja, de två har ju alltid, du vet, de har haft en speciell plats i mitt hjärta.
Ja,
eller hur? Så är det.
Ja, nu förstår jag mer hur du tänker.
Ja, ja, ja.
I förvirrade tillstånd.
Veckans bil skulle man kunna beskriva som deras, alltså liksom om Cobran och Panteran fick ett kärleksbarn.
Oj.
Ja, om den här bilen hade gått i produktion, då hade den blivit den mest kompletta bilen av alla bilar.
Fy fan, vad spännande.
Ja, för veckans bil är nämligen De Tomaso Mangusta Shelby MK5 Prototype.
Oh, jävlar. För Mangustan känner man till, men en, den där
Shelby. Nu är du nyfiken, va?
Verkligen.
Luta dig tillbaks. Visst, alltså.
Den har något.
Det är den optimala bilen.
Hur
bilarnas bil.
Ja.
Den här bilen höll så när på att bli verklighet. För den var faktiskt tänkt att ersätta Fords GT40.
Oj.
Ja. Om den hade tillverkats då så hade det blivit den enda bilen som jag hade velat ha, känner jag. För den har allt. Den liksom, ja, den har ju allt. Det är Tomaso Mangusta Shelby MK5-prototypen. Den är ju ganska okänd. Mm. Men det är ju ett historiskt mästerverk.
Mm.
Och jag sa ju att den var tänkt att ersätta GT40 som ju såldes av Ford återförsäljarna runt om i landet. Och det var nämligen så att Alejandro De Tomaso
och Alejandro
De Tomaso och Carroll Shelby var ju två av de, ja, men det får man väl ändå säga, största personligheterna i bilvärlden på 60-talet.
Mm.
Så det faktum att de här två lyckades samarbeta vid faktiskt två tillfällen är ju ganska anmärkningsvärt. Både det Tomas...
Dels att det var ett italienskt amerikanskt samarbete.
Ja.
För det har ju inte ens att haverera.
Ja, precis. Men att de då inte samarbetade en gång utan två. Och både det Tomas och Shelby var ju före detta racingförare som sen blev biltillverkare då. Och de delade ju också en liknande filosofi, det här med att ta lätta europeiska bilar och då peta i stora amerikanska V8. Det var liksom det de tyckte, att det här är en briljant idé. Och de arbetade första gången tillsammans på det misslyckade P70-projektet. Och trots att det projektet lades ner så resulterade det ändå i två fullt fungerande prototyper som skulle utgöra grunden för De Tomaso Mangustan sen då.
Det är inte jättestor skillnad på Mangustan och det här Shelby-konceptet.
Nej, det är
alltså
det.
Jag
ska förklara varför. Nej, men precis. För efter det här första misslyckade P70-projektet, då gick ju de här två männen lite skilda vägar, kan man säga. De har fortfarande vänner, men de, Shelby började ju bygga GT40. Alltså han ansvarade för hela Le Mans-programmet som GT40 och utvecklade den. Och det Tomaso utvecklade ju då bilen som blev Mangustan. Och den ursprungliga designen av Mangustan, den ritades av vad hette han då? Giorgetto. Jag kommer inte ihåg vad han hette i efternamn. Men någon italienare som jobbade på GIA i alla fall. Och den var faktiskt tänkt att bli en ny ISO Revolta. Men Renzo Rivolta, han gillade inte designen, utan istället så la De Tomaso vantarna på den här förkastade designen och gjorde den då till en bil som han då skulle döpa till Mangusta. Och det är ju det italienska ordet för mungo. Mm. Och det är ju det enda djuret som jagar och dödar och äter kobror. Så det var ju en tydlig liten blinkning till Carroll Shelby och hans kobror då.
Sånt där kan man älska.
Jättekul. Mangustan, den avtäcktes första gången på Turin Motor Show i november 1966. Och kort därefter så skickades ett exemplar av den här bilen till USA för utvärdering av Ford. Och den som först skulle utvärdera bilen, det var ju då Carroll Shelby. Och bilen målades då sen i de här typiska Shelby-färgerna med racing stripes, och så fick den då namnet Mark 5 eftersom den då som sagt var tänkt att bli uppföljaren till GT40 som jag sa då. Och Fords chefer, de tittade på den här bilen efteråt och tyckte väl, de var inte lika imponerade som jag är, tyvärr. Men de måste ändå ha gillat bilen på något sätt, eftersom de ganska kort efteråt ingick ett samarbete med De Tomaso, och det resulterade ju i att De Tomaso då fick utveckla Panteran, som faktiskt Ford betalade för hela den utvecklingen. Aha. Alltså den här, min drömsuperbil med mitt motor, Ford V8.
Vad han detta?
Vad då menar du?
Att Ford betalade för det?
Nej, men Magusta hade väl inte råd, och de kände väl att nej, men han, den här italienaren ska vi ge en chans. Så att vi ingår ett samarbete och så finansierar vi det, så får vi se vad det blir. Och, så, och tack vare det så föddes då Panteran. Det verkar som att det bara byggdes en De Tomaso Shelby Mark 5. Och på grund av, jag tänker på grund av, alltså, både det ökande intresset för De Tomaso-bilar på slutet och Shelby-bilar, så kan man ju gissa att den här bilen då måste ju kosta ganska mycket då. Alltså den du sitter och tittar på. Och jag har hört, jag kan ha fel här, men jag har hört någonstans att den eventuellt skulle säljas på Mikum förra året. Men den auktionen blev väl inställd på grund av corona, tror jag. Jag är osäker på om det är så. Men om någon vet något om det här så får man gärna höra av sig. Som sagt, jag kan ha fel, men jag för mig att någon sa till mig att den skulle gå på auktion, och att man räknade med att den skulle gå på runt 3 miljoner, vilket jag hajade till när jag hörde, för jag tyckte det lät lite, men som sagt, jag kan minnas fel.
Enormt mycket pengar, men inte i sammanhanget.
Nej, inte i sammanhanget för en så unik bil.
När jag gjorde en bildgoogling på De Tomaso Mangusta och Shelby Concept, så får man ju upp, den är ju otroligt ball. Men då fick jag även upp en bild på en racepreppad Mangusta. Kolla, röd och vit.
Otroligt snygg.
Otroligt snygg. Men vet du vad som var intressant med den här bilen?
Nej.
Den har svenska reggplåtar.
Wow.
Den står nere i Köln till försäljning.
Men är den riktig? Det är inte en...
Det här är en riktig från 1969. Men när jag slog nu på regnumret, då är den avregistrerad. Så den är förmodligen då såld till Tyskland. Men vad intressant. Om det är någon av våra eminenta lyssnare som har information om den här röda racepreppade Mangustan som försvann från Sverige, så kan man höra av sig, för det här blir ju, det är en spännande historia.
Ja. Det är en otroligt härlig bil.
Varför presenterade Bilsport MC, tänker du?
Därför att det gör de alltid med veckans bil.
Ja. Ja. Kan du inte ge dig på en liten hyllning till Bilsport MC också?
Behövs det verkligen?
Ja, men det är väl alltid.
Ja, men det är lite som att, så här hylla hundvalpar eller jordgubbstårta eller solsken. Alla älskar dem redan.
Jo.
Alltså, förstår du? Det är liksom...
Men jag tänker lite så här, jag fyller år imorgon, men vi behöver inte gratta mig därför att alla älskar mig ändå. Så kan man inte säga.
Behöver man säga liksom att Margot Robbie, vad du är snygg. Ja, det vet ju hon om. Alla tycker det.
Jag tror hon skulle tycka att det var härligt om du sa det till henne när ni träffas.
Bilsport MC är bäst, vackrast, härligast, finast.
Jo, vi älskar dem.
Ja, jag älskar dem.
Det här blev lite suddigt i kanten, men jag nämnde ju förra veckan att jag skulle kika närmare på det gamla märket Marmon. Kommer du ihåg det? Ja, det var ju, vi fick ju en liten blänka från en lyssnare som bland annat skrev det här med Marmon V16.
Just det.
Det är ju en spännande liksom bil, spännande motor där. Men sen kom jag på att det var skittråkigt, så jag tänkte liksom hoppa över det. Men en grej slog mig, och det är att vi är så obetydliga. För när jag började liksom backa bandet i huvudet och titta på det här liksom, lite äldre bilar, då blev det som med äldre människor. Jag menar, det har vi pratat om själva för länge sedan nu, men så här, vi är viktiga för våra barn och för våra framtida barnbarn. Men våra barnbarns barn kommer ju aldrig ha någon relation till oss.
Nej, just det.
Och det är ju försvinnande kort tid till barnbarns barn.
Ja, så är det ju.
Så att vi, människosläktet, är så obetydliga på något sätt. Vi representerar en mikrosekund i historien och ändå tycker vi att vi gör någonting viktigt.
Mm.
Alltså våra inlägg på Facebook och Insta är liksom så oerhört, alltså vår åsikt är så viktig.
Mm.
Men tittar vi på historien så är det ju, så tittar vi på historien med ganska svag belysning och fångar bara upp fragment.
Ja, man kan skämta om Genghis Khan men inte om Adolf Hitler, men det kommer man förmodligen kunna göra i framtiden.
Ja.
Liksom, förstår du hur jag menar?
Ja, och vi plockar ju bara upp fragment. Ja. Jag hör hur luddigt det här är. Mm. Men jag tänker så här, idag finns det ju en handfull verksamma bilmärken som har funnits i lite drygt 100 år.
Mm.
Och då tänker vi så här, wow, vad... Det, liksom, vad häftigt, vilket gammalt bilmärke.
Mm.
Men sen så inser man ju att det är ju bara en generation. För vid sekelskiftet,
ja, jag vet,
då startade det flera hundra bilmärken, kanske tusentals bilmärken.
Mm.
Och många av dem överlevde ju ändå förvånansvärt länge, alltså 50-60 år innan de försvann och gick i graven.
Mm.
Och vi minns inga av dem.
Nej.
Och just i detta nu så startar det massor av nya bilmärken som Rivian och Lucid Motors och Bollinger och
det känns ju som att det är precis som i början av sekelskiftet, alltså förra sekelskiftet nu, att det finns så enormt, det har väl aldrig funnits så mycket bilmärken som det gör nu.
Det är exactly my point. Mm. Det som händer nu är det som hände för 100 år sedan.
Ja, just det.
Då kom man på att man kunde driva 4 hjul med förbränningsmotor och då ville alla börja tillverka sådana.
Mm.
Nu är det teknikskifte i kombination med att man kan göra allt designarbete digitalt och så kan man 3D-printa ut karossdelar för koncept. Så det krävs, liksom, även om det krävs miljoner, så har det aldrig varit lägre tröskel för att starta ett bilmärke.
Nej, vilket är underbart.
Ja, men med lite kuriosa då om Marmon. Det är ju att det bolaget grundades 1851 och var ett klassiskt industribolag. Men 1902, då började man bygga bilar med ganska stor framgång.
Mm.
Men då 1927 så startade Howard Marmon, man vill säga Mormon, alltså Howard Marmon arbetet med världens första V16-motor.
Mm.
Men arbetet tog fram till 1931 och då hade Cadillac precis redan hunnit släppa sin V16-motor. Men det snöpliga här, det var att ingenjören på Cadillac som gjorde Cadillacs V16, han hette Owen Nacker och han hade jobbat på Marmon för att utveckla deras V16-motor men blev övermutad av Cadillac. Och även det nu döda och okända märket Peerless utvecklade också en egen V16 och även den här ingenjören som hette James Bohannon eller någonting sådär. Även han kom från Marmon.
Mm-hmm.
Så man ska hårdra det så faller det faktiskt äran för uppfinningen V16. För det är en ganska avancerad uppfinning.
Ja, men jag tror att det där också är precis... det speglar även tidseran idag. För jag tror många på Tesla hamnar lite överallt. Liksom. Eller snarare kanske tvärtom. Många på små startups som är duktiga hamnar på Tesla.
Ja, och nu... flyttar de från Tesla
till GM liksom.
Ja, eller till och till andra eltillverkare då.
Ja.
Men det är ändå Howard Marmon som får ta cred för uppfinningen av V16. Men en sak till fick faktiskt Marmon lämna som arv till eftervärlden som ingen känner till, och det är att de uppfann en sak som finns på alla bilar fortfarande. Backspegeln.
Ja, i mitten inne i kupén eller?
Det förtäljer icke denna 100-åriga historia. Och sen på 60-talet så ploppade det upp en ny Marmon, nämligen en lastbil. Och den utvecklades och såldes fram till 1997.
Spännande.
Den såg i stort sett ut som en sån här Peterbilt. Men den var helt handbyggd.
Häftigt.
Och väldigt exklusiv, dyr och eftertrakt. Man kan säga att Marmon Trucks, det var liksom lastbilarnas Rolls Royce. Men det finns en liten sorg i att det ändå finns så många märken som är verksamma så länge och efterlämnar patent och uppfinningar som ingen kommer ihåg att det bryr sig om.
Nej, liksom. Så är det.
Och tänker man på alla nya elbilsmärken som startar nu så kommer ju de vara dagsländor.
Så är det.
Möjligtvis kommer framtiden minnas Tesla som bröt ny mark och möjligtvis kanske Rivians med en snygg copycat. Mm. Men alla andra kommer troligtvis bara suddas ut, även om de lever i 20, 30, 40 år.
Liksom. Äh, inte alla, men det kommer väl vara som det är 4-5 som överlever och de blir lika stora som GM och Mercedes och de här är idag kanske. På något sätt. Ja. Ah, men det är kul att blicka tillbaka ändå i historien. Jag tycker jättemycket om det. Jag ska fortsätta att blicka tillbaka i historien. För att nu har det nämligen blivit dags för veckans bil. Eller det har jag redan kört. Vad heter det? Bilen med hojen! Northbike. Dream it, live it. I ett tidigare avsnitt av Dilla med hojen så listade ju du ett gäng motorcyklar som du hävdade var de fullaste i världen.
Ja, det är, det är kul att prata om
fulla, ja, det är jätteroligt. Fulla saker. Ja, jag ska inte göra det riktigt den här veckan, men jag tänkte ge mig in på att göra en lista också. Men jag tänkte inte ta mig an det här ur ett rent estetiskt perspektiv, utan jag tänkte försöka ge mig på en lista. Jag har kommit på några riktigt dåliga idéer som olika tillverkare har haft genom åren. Det vill säga saker eller uppfinningar som aldrig borde ha sett dagens ljus. Det tänkte jag försöka beta av idag.
Fan vad kul.
Eller hur? Mm. Och när man ska vara riktigt kritisk då kan man ju inte vara selektiv. Så det kan ju bli så idag att några av de varumärken som Northbike säljer kommer få sig en släng av sleven. Men jag känner så att jag är ganska övertygad om att...
Det kan de hantera.
Ja, de har både tillräckligt mycket självförtroende och självkänsla för att klara av det här, eller hur?
Mm, ja.
Framförallt så är det ju så att de flesta av de saker som jag stör mig på sitter ju på gamla hojar.
Ah.
Den första grejen som jag inte riktigt kan se vitsen med är separata knappar för körriktningsvisare.
Det visste jag inte ens att det var.
Nej, men alla motorcyklar, eller åtminstone 99% av alla motorcyklar har ju tack och lov samma upplägg när det kommer till reglage. Ah. Gasen sitter på höger, kopplingen sitter på vänster och så styr du då saker som blinkers och ljus och med mera med vänster tumme.
Uh-huh.
Det känns ju inte som att det är någon jättestor idé att ändra på det här. Speciellt inte eftersom alla som kör hoj är ju ganska rörande överens om att det här är ett system som funkar ganska bra.
Ja, men det är som att säga, men jag lägger kopplingen i mitten och bromsen till, till vänster på en bil. Det är ingen som skulle komma på det.
Nej, men av någon jävla anledning så fick BMW på 80-talet för sig att det här systemet kanske skulle gå att göra ännu bättre när de då släppte sin K100 1983. Där hade de då satt en blinkersknapp på varje handtag. Det vill säga, skulle du svänga vänster så tryckte du på en knapp på vänster sida. Och skulle du svänga höger så tryckte du på en knapp på höger sida.
Det är ju skitkork.
Det är en jättedålig idé. Men BMW gick faktiskt ett steg längre. När de monterade ytterligare en knapp på vänster sida.
Aha.
Och den skulle du då trycka på när du skulle stänga av blinkersen. Så för att styra din... Nej, men för att styra dina blinkers då, i till exempel en rondell, då behöver du alltså trycka på tre olika knappar. Och det är ju så korkat så att jag inte riktigt vet vad fan man ska säga om det här.
Det är ju generalkorkat.
Ja, jättekorkat. HD har ju förvisso också kört med höger och vänster knappar för körriktningsvisarna. Men tre knappar, det går i gränsen kanske. Eller?
Utan tvekan.
Ja. Jag vet inte, men en annan grej som jag både stör mig på men också inte stör mig på, det är avgasrör som är monterade direkt under sadeln. Och anledningen till att jag inte stör mig på det här är ju för att det kan ju vara jävligt snyggt. Men det är ju inte så jättepraktiskt. Jag tror att det var Honda som var först med det här med sin NR750 som kom 92.
Uh-huh.
Och när de andra hojtillverkarna såg hur ballt det här såg ut, då var de inte sena med att göra samma sak. Och 94 så kom ju hojen som jag snackade om förra veckan, alltså Ducatis 916. Och den förfinar ju det här, för på den var ju det här otroligt snyggt.
Ja.
Och piporna liksom satt ju precis då under sadeln. Och sen så kändes det nästan som att varenda sporthoj fram till 2008 hade avgasrören på det här sättet.
Aha.
Men det som gör att jag trots att det här ändå är ganska snyggt tycker att det är en dålig idé, det är att dels så flyttar det upp tyngd som hellre borde ligga längre ner. Och det är inte optimalt kanske.
Nej.
Sen blir ju sadeln många gånger jävligt varm. Om du har avgasrören typ mellan skinkorna eller åtminstone under pungen och väldigt nära ditt eget avgasrör så att säga.
Ja, exakt.
Ja, dessutom så försvinner ju det här lilla utrymmet som eventuellt finns under sadeln som ju ibland kan vara bra att ha.
Uh-huh.
Men som sagt...
Men det måste ju bli svinvarmt.
Ja, det kan bli ganska varmt. Jag har inte kört jättemycket hoja med det här, men några har kört och det kan ju bli varmt, speciellt på sommaren då.
Uh-huh.
Men som sagt, jag är inte helt...
Skönt på vintern.
Ja, fast då kör man inte så mycket sporttorg.
Nej.
Det är ju snyggt. Och jag kan ändå känna att om jag får välja på att ändra designen på Ducatis 916 eller att ha kokta punkkulor och liksom ett flamberat skithål. Så vet du fan om Ducaten inte liksom ändå trumfar sterilitet och förkolnad ändtarm på något sätt. För den är ju så jävla snygg. Så det, jag är lite kluven här. Men en annan idé som däremot är usel rakt igenom, det är ju täckta skivbromsar. Och nu kanske folk sitter och tänker, vad snackar han om?
Aha.
Men 82 så hade ju Hondas CBX 550 och deras VF400F ett så kallat inboard ventilated disc brake system.
Aha.
Och det var alltså kåpor då som täckte skivbromsarna och som enligt Honda skulle göra att bromsverkan vid regn skulle bli mycket, mycket bättre. Vilket det inte alls blev.
Nej.
Istället så gjorde den här uppfinningen att bromsarna bara blev skitvarma. Och dessutom så var det otroligt krångligt att serva bromsarna. För att inte tala om att det såg ut som att hojen hade trummor bak och fram.
Ja,
otroligt dåligt.
Jättefult.
Är det inte alls snyggt.
Och i kombination med att just CBX 550 hade ju också väldigt fula fälgar.
Ja, det hade den nog kanske. Ja.
90-tals Viper-fälgar.
En annan fruktansvärt vidrig idé som återigen kommer från BMW det är att sätta tak på en motorcykel.
Ja,
och det är ju såklart det är den här fula C1 som jag tänker på. Jag vet inte, hade du den med på din lista över världens fulaste motorcykel?
Nej, men vi fick några lyssnare som mejlade in och sa, ni glömde
C1. Ja, men den platsar ju där. Och även om
men kan man ens säga att det är en motorcykel?
Jo, men det är i allra högsta grad en motorcykel.
Det känns som en vespa med
tak. Nej, men alltså, även om det här kanske inte egentligen är en så dålig idé, alltså att bygga en hoj som har tak med liksom inbyggd skyddsbur och säkerhetsbälte och skydd mot regnet.
Mm.
Men utseendet på den här hojen, den gör ju i min värld att den liksom smutsar ner hela motorcykelkulturen och gör den lite sämre för att det är så fult det här.
Ja.
Men BMW är ju inte själva om att förlöjliga hojkulturen genom att liksom designa den här typen av fånerier. Det finns ju även ett märke som heter Benelli, som är ett italienskt icke-märke, som har, eller de hade en modell som hette Adiva, som också den var väldigt lik C1-an. Men den hade ju ingen inbyggd bur, utan den var ju bara ett skydd mot regnet.
Ja.
BMW hade ju i alla fall en USP med sin C1, och det var ju att i vissa länder så slapp man ju hjälm om man köpte den här.
Ja.
Men samtidigt så kan jag ju känna att liksom, kör du en C1, då vill man ju ha en hjälm på att skydda ansiktet. Man vill ju liksom inte att folk ska se
skammen.
Skammen, eller?
Ja, men den är oerhört märklig.
Ja.
Det står faktiskt en sån i mitt garage.
Det är sant!
Ja.
Mm, kan jag tänka sig. Typiskt dina grannar.
Ja.
Mm. Vi går vidare. Och nu kommer jag att få många emot mig.
Men vänta, förlåt. Ja. Med BMW C1.
Mm.
Jag vet inte hur många kubik den är. Är den 750? Nej, jag vet inte hur stor den är.
Bra fråga. Ja, jag vet faktiskt inte.
Men det som är ändå spännande med den här.
Mm.
Det ska du få i uppgift till mig till i nästa vecka.
Oh, nej. Aha.
Du ska ta en BMW C1.
Mm.
Och så ska du hitta på någonting som gör att den blir riktigt ball.
Aha.
Och kunna åka till typ Norrtälje med den och ställa ut den.
Oh, jag ska alltså bygga om den alltså.
Du får bygga om
den. Men den ska fortfarande ha tak.
Ja, men annars blir det ju bara att ta bort taket.
Jo, men jag menar det. Alltså, jag kan ju bara liksom riva isär den och ett chassi och bygga vad som helst.
Ja,
men det blir inte så roligt.
Ja, men det är ändå en spännande tanke med en motorcykel med tak. Den är jätte... Men ur ett Blade Runner-perspektiv.
Ja, jag förstår.
Om man sätter på sig Blade Runner-glasögon... Mm. Så kan ju nästan alla fula ting bli lite sådär 80-talskitsch-idé.
Ja.
Såhär, vad kan man göra med den här för att den skulle bli lite ball?
Jag ska försöka.
Kan man göra lite där LAPD-utförande?
Kanske.
Ja.
Kanske.
Nu ska inte jag ge dig några...
Nej. Ja, det är därför jag funderar på.
Ja.
Ja. Men vi går vidare då.
Ja. Ja.
Och som jag sa, nu kommer jag få många emot mig.
Ja.
Jag har ju skvallat lite om att jag inte gillar hoja som har fotpinnarna långt fram. Och anledningen är helt enkelt att jag tycker att körställningen på en gång känns jävligt gubbig.
Ja.
Ja, men lite som att framflyttade fotpinnar, det blir som att de nästan är så subventionerat hjälpmedel som man har fått från landstinget. Så att man har liksom åldersreumatism och inte kan sitta med böjda ben, eller?
Men har man taxben som du har, så är det klart att det blir ju ser extra konstigt ut.
Mm, ja.
Men har man långa ben,
ja,
ståtliga,
mm,
smäckra idrottsben som har...
Ja.
Då blir det ju inte lika fult med framflyttade fotpinnar.
Det blir en gubbig körställning, tycker jag. Men det är inte egentligen det jag ska prata om nu. Eller det är inte cruisers med framflyttade fotpinnar som jag tycker hacka på. För oavsett om jag tycker att det är töntigt eller inte, så jag har ju ändå respekt för folk som gillar det. Det har jag faktiskt. Det är bara jag som inte tycker det är så ballt. Nej, det jag ska snacka om är något mycket, mycket värre. Och där sitter man fult som fan på samma sätt. Och det är motorcyklar som oftast bygger på samma idé som C1 faktiskt och den här Adivan. Men som är om möjligt ännu fulare. Och det är framförallt två hojar jag tänker på. De första modellerna av den här idiotin dök upp på 70-talet. Och jag snackar om Quasar. Och även en hoj som kom lite senare som hette Voyager. Jag vet inte om du vet hur de ser ut, men här har vi en Voyager. Apropå Blade Runner. Och här är då en Quasar. Den har du säkert sett, Quasar.
Nej, Quasar har jag aldrig sett. Nej, fruktansvärd. Men den första, vad heter den?
Voyager.
Jag älskar den. Nej, men den är ju Star Wars.
Ja, det är den. Ja, det är...
Tänk dig...
Eller är den mer Star Trek?
Ja, kanske. Men tänk dig en stormtrooper som sitter på den. En stormtrooper-hjälm.
Ja.
Och så lite bättre vit.
Jo, men det är ju typiskt det också. För du skulle ju kunna komma till Norrtälje med en Voyager iklädd en stormtrooper direkt och bara fan vad främt. Ja. Och sen så skulle du bli liksom skrattad så att du liksom skammen får åka därifrån.
Ja, men jag hade inte tagit av mig hjälmen.
Nej!
Barnen hade älskat det,
ja. Tanken med den här typen av motorcyklar är hur som helst att man ska ha samma föraställning som i en bil och sen så att man har något litet bagageutrymme då. Så det ska ju vara någon sorts bil på två hjul är väl tanken.
Uh-huh.
Det här är ju en så oerhört dålig idé och väldigt typiskt engelsk idé. Jag är ju öppen anglofil och älskar det mesta som britterna spottar ur sig, men det finns ju också en baksida med det landet och det är ju att de ofta kommer på den här typen av korkade idéer och jag vet faktiskt inte varför.
Nej.
Den här typen av hojar brukar ju liksom...
Britterna är skitduktiga på det.
Ja, på engelska tror jag att den här typen av hojar brukar kallas för feet forward motorcycles på något sätt.
Uh-huh.
Jag är osäker på om vi har något namn för dem i Sverige. Jag hatar de här motorcyklarna och när det kommer till den här typen av hojar så finns det en hoj som jag hatar mer än alla andra hojar. Och det är en båge som en amerikansk racingförare som heter Dan Gurney har byggt. Och han har hållit på att utveckla den här jävla hojen i 40 år. Och den heter Alligator. Håll i det nu, för det här är rekordfult på alla sätt som finns.
Oj, jävlar.
Ja, du ser föreställningen. Man sitter är det en sporthoj fast du sitter som i en bil på något sätt då?
Jo, men alltså... Ja, han kanske har något fel på benen.
Nej, inte alls. Jag ska förklara varför den ser ut som man gör. Han är ju då som sagt för detta racingförare och han har ju både kört F1 och IndyCar och NASCAR.
Vad heter den?
Den heter Alligator. Skriv Dan Gurney Alligator kan du söka på. Nej, men som sagt, Dan Gurney han är ju gammal racinglegend och stjärna. Så på pappret borde han ju vara en hjälte då. Men problemet är att bara för att han liksom... han,
det är så jävla ful.
Där är han.
Kolla hur han sitter.
Ja, jag vet.
Det är som...
där är... Ja, jag vet. Han har ju liksom då kört racebilar hela sitt liv. Och då har ju han liksom i och med det fått för sig att liksom en sporttoy, den borde vara byggd då som en racebil. Det han vill göra det är att sänka tyngdpunkten. Att han tycker att den ska vara så låg som möjligt, precis som en bil. Och därför har han försökt utveckla en hoj då utifrån den här principen.
Men jävla vad svårt det måste vara att köra den.
Ja.
Det var ju tanken i facet.
Ja, och beviset på att det här ju är en korkad idé är ju också som jag sa. Han har inte liksom lyckats bevisa fördelen med den här uppfinningen. Och han har hållit på att skruva på det här freaket sen 1980.
Ja, men det är helt otroligt. Den är otroligt underbar.
Ja.
Alltså den är så fruktansvärt vidrig i sina proportioner.
Ja, den är hemsk. Min sista grej då.
Ja.
På listan över korkade motorcykeluppfinningar. Ja. Är en sak som påminner lite grann faktiskt om Dan Gurneys Alligator. I det att den försöker lösa ett problem som egentligen inte riktigt finns.
Ja.
Och det är hojar med svingarm både bak och fram och som därmed också får en så kallad midjestyrning. Yamaha är väl det enda märket som har massproducerat en hoj med midjestyrning och det var ju deras den här GTS 1000 som blev, ja det blev ju en jävla flopp. Men hojen som man kanske mest kommer att tänka på när man liksom pratar midjestyrning, det är ju den här Mota Tessi. För även om det är en hoj som rent ingenjörsmässigt är väldigt smart och avancerad, så jag har ju svårt för uppfinningar som löser problem som inte riktigt är problem. Och midje eller navstyrningen är ju en sån grej. Den här typen av märklig styrning är precis lika ologisk som vissa av Tom Cruise personlighetsdrag. Och det är därför som det är inte så konstigt att han äger den här Virus 985C3V4 som jag berättade om här om veckan. Uh-huh. Som också är byggd på samma märkliga princip då. Och även om den har en prestanda som väger upp för den här korkade styrningen, så får jag liksom, jag får noll HBR av den här typen av trans.
Uh-huh.
Men om någon istället är ute efter en vanlig motorcykel som är byggd efter alla konstens fungerande regler, då tycker jag att man ska gå in på Northbike och surfa runt på deras hemsida. Eller om möjligt, ännu hellre, kanske ta sig till någon av deras butiker. För nu börjar nämligen 2022s modeller poppa upp i butiken.
Uh-huh.
Så jag tänker så att se till att bokmärk deras hemsida till att börja med och följ dem i alla sociala medier om ni är intresserade av hojnyheter.
Du, en grej som jag har funderat lite på.
Yes.
Det är att när vi var här, och här behöver jag din fulla genialiska input.
Min analytiska input.
Ja.
Aha.
Där du kan briljera.
Okej. Okay. Nu blir det svårt för mig nu att leva upp till det.
Ja, vi får se. Jag tror att du kommer lyckas. Aha. För att när vi var yngre, eller rent av kanske till och med små, då fanns det ju precis som nu olika bilstilar.
Mm.
Alltså risiga raggabilar, originalare, roddar, muskelbilar.
Mm.
Men det fanns inte en lika tydlig klädstil. Och det här var ju ett av skälen till att vi för 20-25 år sedan startade De Palma.
Mm.
Alltså att koppla ihop en amerikansk klädstil med USA-bilshobbyn.
Ja, för den såg ju inte, stilen såg ju inte likadan ut i USA som den gjorde i Sverige.
Nej.
Nej.
Och det här var ju inte, vi var ju inte ensamma, det var ju flera som upplevde det här.
Ja.
Men därför 20-25 år sedan så gick det ju ganska fort.
Mm.
Framförallt för de som körde 50-talare, ja, roddar och customs. För rockabilly-stilen blev ju en livsstil.
Mm. Ja, de flesta som man använde den hade ju inte en bil i garaget.
Nej, men också så blev den mainstream.
Ja.
Så det är klart att det fanns för 30 år sedan folk som såg ut som rockabillys, men då var det inte det ens en benämning. Nej. På dem.
Nej, det var det konstiga japaner i den där parken i Tokyo som dansade med långa såna här Leningrad cowboydojor.
Exakt. Mm. Men som en följd av det här så blev ju också bilstilarna oerhört förädlade och förfinade.
Ja, verkligen.
Allting skulle vara 100% korrekt.
Yes.
Det var som att om en roddstil sattes i USA så byggde man i Sverige och, som du nämnde nu, i Japan exakt som man byggde i USA.
Ja, exakt.
Ner till minsta tidstypiska skruv.
Mm.
I resten av världen, då var man kanske lite mer manjana och byggde efter eget huvud.
Ja, vilket så här i efterhand kan ha mycket mer respekt för.
Både och, det blev så här, det kanske inte blev snyggare.
Nej.
Men det var ju friare.
Ja. Men det är lite ängsligt att bygga. Nej, jag vet, jag tar tillbaka.
Ja, men det, du sa ordet som jag vill landa i.
Ja.
För att i Sverige så blev det så sjukt viktigt att ha rätt lack, rätt stans, rätt mags, rätt ratt.
Mm. Rätt jeans,
ja,
rätt frisyr.
Du skulle ha original Duval vindruta.
Ja.
Du skulle ha original Appleton sökarlykter.
Mm.
Och körde man amerikanare, då skulle man ha en rävsvans i antennen.
Mm.
Absolut ingen ekorresvans. Och under inga omständigheter en giraffsvans. Det förstår du. Det...
Råttsvans.
Giraffsvans hade man när man körde afrikanare.
Ja, det äckligaste skulle vara att ha en bäversvans.
Som bara fladdrade i vinden. Men poängen, precis som du sa, och det är därför jag älskar din analytiska förmåga, det är att svenskarna är ett ängsligt folk.
Ja, så är det.
Att vara rätt är det viktigaste och ingen vill sticka ut.
Mm.
Och det är därför som alla går klädda i samma kläder i Stockholm.
Mm.
Men svenskar är ju också brutalt bra copycats.
Ja, bäst i världen ska jag säga.
Ja, för om en svensk spottar en trend eller en stil så tar det ju inte mer än en halv sommar innan alla hakar på.
Nej, så är det.
Och när vi har...
ofta förädlar vi den lite så att den oftast är lite snyggare till och med här.
Ja, exakt. Ja. Och när vi har anammat den här stilen, då gör vi det bäst i hela världen med undantag för Japan.
Ja. Mm.
Och nu då till min spaning. Mm. Om vi i Sverige ska plocka upp en stil och anamma den fullt ut, då behöver det också vara en visuellt stark stil med tydliga attribut.
Stämmer.
Och i rockabilly-stilen,
ja,
då kunde man ju hämta inspiration från massor av filmer med liksom allt från James Dean och så här. Men, och det var också enkelt att vika upp jeansen som då självklart skulle vara så Japanese denim med sån här
plus att selvage, frisyr, ja förlåt att jag
den här selvage-sömmen.
Ja, just det. Ja.
Liksom,
visuellt tydligt.
Jättetydligt. Ha, ja. Var det en röd söm på insidan av jeansen så var man rätt.
Såna
här. Det är så jävla kul att du har det idag.
Och japanska jeans dessutom.
Ja. Men av alla fantastiska bilstilar som vi har i Sverige och som vi har plockat upp liksom och anammat så finns det en stil som aldrig har lyckats fastna. Mm. Trots att det kanske är den mest visuella stilen och att de har de absolut tydligaste attributen. Men här, kring den här stilen, så har svenskarna gått som katter kring het gröt.
Ja.
Några få har nosat på den här stilen. En handfull har smakat på den.
Mm.
Men den slår aldrig rot i Sverige. Vilket jag kan tycka är en sorg.
Mm-hmm.
Jag pratar om lowriders.
Ja, ja, just det. Mm, det har du ju helt rätt i. Den är väldigt visuell. Hela den kulturen är väldigt visuell.
Ja.
Ja.
As skit stort i USA.
Mm.
Skitstort i Japan.
Mm.
Skitlitet i Sverige.
Ja, i Europa överhuvudtaget.
Ja, i Europa finns det inte.
Nej.
Varför är det så här? För att om tillräckligt många skulle anamma stilen, då skulle ju det i teorin kunna bli enormt i Sverige.
Mm.
Vi skulle bli bäst i världen på att bygga lowriders.
Ja.
Det skulle ta 3 år, sen skulle vi hoppa högre än jänkarna.
Ja.
Eller hur?
Vi ska slå volter med våra pro-hoppers.
Förmodligen. Sushin kom ju till Sverige 1973.
Mm.
Sen tog det väl typ 3 eller 4-5 år kanske max.
Mm.
Innan en rågblond, blåögd svensk kock vann sushi-VM.
Jaha, ja. Var det så?
Ja.
Ja.
För jag menar, Giftorm Nicke. Kommer du ihåg Giftorm Nicke?
Ja.
Som satt ner i Eken Gassers garage och uppfann någon grunka som gjorde att inte spline-shaften gled ur när han skulle hoppa med sin ultratidiga lowrider.
Ja, just det!
Jag vet inte, jag kan ha fel. Nej. Men jag tror att hans lilla uppfinning letade sig över till USA och blev standard om man skulle hoppa med bil.
Jo, men det har jag också för mig.
Och,
men han är ju en riktig uppfinnar-Jocke. Han är ju liksom Dr. Snuggles. Han borde vara mer känd än vad han är.
Verkligen. Ja. Men han är ju precis som vi lite rastlös i stilar. Så han blev ju biker sen. Liksom.
Ja.
Mm. Jag kan fan, jag saknar Nicke lite.
Men han är inte död.
Nej.
Men otroligt stilsäker herre.
Ja.
En av Sveriges mest stilsäkra män skulle jag säga.
Ja, ja. Vi var alltid
lite imponerade av honom.
Alltid väldigt imponerade av honom. Men säg så här, det finns kanske idag, säg, 8-10 brutala typ 64 Impalas med 100% rätt lack och rätt hydraulsystem i Sverige.
Mm-hmm.
Sen kanske det finns 5-10 modernare Capriser och Town Cars, så kanske det finns en sån här Chrysler Cordoba lowrider, jag tror den lila som alltid är till salu.
Mm.
Sen finns det inget mer. Jag kan ha fel, men min magkänsla säger mig att det finns max 25 riktiga lowriders.
Tror du att det är så få?
Kanske 20.
Ja. Ja, men även om det är det dubbla så är det fortfarande väldigt, väldigt lite.
Ja.
Ja.
Men beror det här på att lowrider-chicano-stilen är för hård?
Nej, jag skulle inte säga... Jag tror inte att det är att den är för hård. Men så fort den lämnar USA så blir det lite maskerad. Och jag tror att det beror på att mexikansk kultur... det är någonting som... Ja, alltså, hiphopen, den har ju liksom den vita medelklassen kunnat ta till sig.
Uh-huh.
Om än med lite visst blygsamt självförakt kanske. Men cholo-stilen, den är ju liksom svårare att relatera till.
Uh-huh.
Eftersom man bara gillar hur liksom bilarna ser ut.
Uh-huh.
Resten av liksom East LA cholo-kulturen, den är ju liksom ingenting som folk riktigt vågar gå igång på.
Du menar att om Lennart har en djupt neddragen bandana i pannan, eller om Ove rockar en pendeldragsskjorta med bara översta knappen knäppt, så
det blir maskerad.
Så blir det pajas.
Ja. Men rent estetiskt så är ju väldigt mycket av den liksom sydamerikanska färg- och formspråket, det är något som Europa har lite svårt att ta till sig.
Mm.
För det är väldigt pråligt. och ofta väldigt färgglatt. Ja. Medan vi här i Europa och framförallt här i Skandinavien, vi är lite mer lågmälda. Liksom. Du och jag har ju ofta slagits av det här och tänkt att det borde egentligen vara mer logiskt att det är vi som borde måla hus lila och turkosa och limegröna, i och med att vår natur, den saknar helt färg. Så jag tänker man att borde vi kompensera för det här? Men så är det ju inte, utan istället så tenderar vi att följa naturens färgschema. Ja. För i Skandinavien så har vi ju liksom väldigt ljus och ganska liksom blek färgskala. Ja. För vi har ju inga exotiska fåglar eller blommor som liksom dryper av färger runt omkring oss, som vi liksom inspireras och influeras av. Och därför blir liksom den här typen av lekfull färgskala, den blir liksom lite för intensiv för oss.
Ja.
För om man tittar på liksom lowrider-kulturen, så påminner ju den väldigt mycket om hur liksom konsthantverk från Sydamerika brukar se ut.
Mm-hmm.
Den är ju ganska plott. Egentligen. Det är kaka på kaka och lager på lager. Det är väldigt starka färger. Uttrycket less is more, det kommer ju från den här tyska eller tysk-amerikanska arkitekten Mies van der Rohe, eller vad han heter. Och det är ju ingenting, liksom sydamerikanska konstnärer och formgivare, de har inte tagit till sig det uttrycket överhuvudtaget.
Nej.
Och i Europa så tror jag att vi ser på konst som är lite för prålig. Vi tycker det är dålig smak.
Det blir kitsch bara.
Det blir kitsch, ja, precis.
Men japsar, de kan utan problem bära upp en OG-stil.
Ja, och nu, det här kanske låter illa, men de vågar ju också vara lite mer barnsliga än vad vi är här i Sverige och Europa. För att de är inte lika ängsliga. Liksom.
Nej.
De har ett, jag ska inte säga att de har ett barnsligare sinne, men de anammar sin inre tolvåring på ett bättre sätt än vad vi gör här.
Det tror jag är en jätteviktig del.
Mm.
Det i kombination med att vi kanske också är lite för långa i Sverige.
Ja, det har du fan rätt i. Är du liksom som du, hur lång är du? 1,98? 1,96? Jag vet inte.
Ingen avatar.
En ent, alltså en trägubbe.
Vi kan säga att jag är 1,90, men jag är 1,89.
Ja, 1,89.
Man blir ju kortare och kortare.
Ja.
Du söker ner på 1,88.
Så. Ja, men rockar du ett par liksom Dickies-shorts med högt uppdragna strumpor? Det ser ju lite konstigt ut när man är så lång.
Ja, sen både du och vi klär oss som barn ändå.
Ja, men framförallt du.
Men jag tror också att vi i Sverige är för långa och för rädda att bli genomskådade.
Ja.
Och precis som du säger, att japsarna, de kan klä ut sig därför att det har de gjort hela tiden.
Ja, men de gillar cartoons.
Ja, exakt.
Och liksom en bil som ser ut som en blandning mellan liksom ett mexikanskt lapptäcke och en liksom väggmålning med gråtande clowner, och som dessutom då kan hoppa.
Ja.
Det är ju per definition inte en speciellt vuxen bil. Det är inte en speciellt vuxen stil den utstrålar. Bilen får ju lite av en liksom leksakskaraktär, eller den blir liksom cartoonig. Och det tror jag vi svenskar tycker är lite jobbigt när det blir lite för barnsligt. Även om liksom kjol och kulturen är hård och liksom East LA, man skjuter varandra och allting, så är det rent estetiskt en ganska ganska barnslig stil. Jag vet inte.
Jag är helt med dig.
Jag tror att vi är för ängsliga och för tråkiga för att våga uttrycka oss på det sättet.
Ja.
Det är mitt svar. Men väldigt intressant frågeställning, måste jag säga.
Men tänk så här då, varför kan inte orten anamma lowrider-kulturen?
Det kräver ju också att man har en garagekultur, och den är ju noll i orten.
Men det skulle ju kännas trovärdigt och härligt.
Mm.
Tänk så här, tänk hur Sverige hade sett ut idag om Infinite Mass hade gått all in lowrider, typ när de vann rap-SM 1991.
Mm. De gick ju stilmässigt all in, men sen tror jag det brast på att de har ingen garagekultur. Så liksom, jag tror säkert att de på något jävla skivomslag hade de inte någonting som i deras värld var en lowrider, men det var typ en trött kapris. Liksom.
Jag tror det också. Jag tror att det var på den här Always Something-skivan.
Mm.
Men förstår, de skulle ju kunna lära sig utan problem. För tänk dig, alltså, Rodde och Amir hade i teorin kunnat leda in tre generationer invandrare på ett supernischat USA-bilspår. Och hade de gjort det, då hade liksom Latin Kings garanterat hakat på Infinite Mass. Och Doggy Doggy Lito hade ju liksom vuxit upp och blivit Sveriges svar på Danny Trejo istället för liksom en svenifierad Fångarna på fortet Jomme.
Mm.
Han hade fått sälja en lowrider-cykel på köpet.
Men
det här är i förlängningen kunnat bli en superfin brygga mellan orten och Borlänge, tänker jag.
Mm. Men alltså stilmässigt så sålde ju vi på De Palma, och det var ju när jag hade min 65 Riviera och du byggde ju på Mörkland. Då körde vi liksom workwear shorts och höga strumpor och vi liksom diadellas mörtes, alltså vi var ju en kollektion som var väldigt tjolo liksom.
Ingen fattade någonting.
Nej, men den sålde
knappt vi.
Nej, men för jag tror att stilen ändå kan funka inom liksom hiphop och skatevärlden, för där ser man ju liksom Dickies funkar och sådär. Men bilarna, nej, det blir för svårt för nej, för raggarna.
Ja.
Och det ligger liksom för långt ifrån dem.
Men fan vad jag hade älskat att gå på en stor bilträff i Sverige. Mm. Och där borta, liksom mellan Corvette-klubben och Camaro-klubben, så hade det stått ett gäng fullkittade lirare från Ghana och hoppat med en Cutlass och en Impala. Mm. Och sen glider det liksom långsamt förbi ett fullständigt stenhårt, kanske men snällt gäng från Husby i en svart Training Day Monte Carlo. Du lyssnade på liksom svensk hiphop.
Ja.
Det hade varit så jävla.
Det hade varit fränt, ja.
Liksom
speciellt de här killarna från Ghana.
Ja. Men alltså Infinite Mass. Ja. Hur bra var de?
Ja, otroligt bra.
Lyssna. Tänk bilträffen.
Ja. Ja. Nej, det är jättebra.
Men du, en annan grej.
Mm.
Wake.
Just det.
.se.
Mm.
Tror du att våra underbara men lätt dyslektiska lyssnare har lärt sig stava till Wake än?
Alltså, jag har ju inte gjort det. Och
du kommer aldrig göra det.
Nej. Men
Way kan man ju stava till.
Ja.
W-A-Y.
Ja, det kan de flesta.
Sen lägger man ju bara på K-E.
Ja.
Wake.
Jo, det tror jag nog. Det här sitter nog.
Vi har ju fått väldigt mycket respons från vår omgivning där alla intygar att även de har tröttnat på alla liksom bedragare som har flockats till blocket.
Mm.
Plus allt krångel som en bilförsäljning innebär. Jag tänkte även igår så pratade vi om din Cobra-försäljning.
Mm.
Jag orkar inte mentalt flytta tillbaka hjärnan till den händelsen. Men olyckor vid provkörningen är ju mycket vanligare än vad man tror.
Ja, det har ju våra goda vänner på Bilsport MC berättat för oss. Ah. Det är inte alls ovanligt att det händer.
Men det är ju här som Wake kommer in i bilden. För hos Wake så är det ju en massa seriösa och kontrollerade och godkända bilhandlare som är anslutna.
Mm.
Som ivrigt sitter och väntar på att få bjuda på din bil. Så om du går i minsta säljtankar men du samtidigt känner att du inte orkar med blockets spekulanter som är liksom herpesläppar och nerkissade eller nerstänkta mysbyxor ska komma och provprutta ditt förarsäte och dessutom därefter pruta ogenerat.
Vad är det för bilköpare som brukar komma och kolla på dina bilar?
Har du en amerikansk bil så kommer det ofta jävligt skumma människor.
Jo, okej. Okay. Men så mycket nerkissade mysbyxor. Ja, kanske.
Ja.
Ja.
Men vill man slippa det?
Mm. Stolpebilar, då kan ju sånt hända.
Ja, exakt. Men då är det bara att gå in på wake.se och så klickar man på sälj din bil.
Mm.
Och därefter så skriver man in sitt regnummer och bilens miltal. Ingenting mer. Och när man har gjort det så kommer man inom kort få bud på bilen från en massa olika bilhandlare. Och gillar man budet så är det bara att hugga. Och gillar man det inte så är det bara att skita i det. Och de är icke-bindande. Så det kostar ingenting att prova.
Nej.
Så att,
det är lite korkat att inte testa, tycker jag.
Verkligen.
Om man ändå, det räcker med att man behöver inte vara ute. Man kanske inte tänker att man ska sälja sin bil. Men om man kan tänka sig att sälja sin bil,
ja,
så ska man prova sig.
Man kan trycktesta idén.
Ja.
Ska vi sälja bilen verkligen?
Mm.
Ja, vi kollar vad vi får.
Mm,
och det är hur enkelt som helst på wake.se.
Mm.
Och så sköter ju själva bilhandlaren resten med köpekontrakt och upphämtning och insättning av pengar. Och allt. Simplast är att prova nu.
Ja, gör det.
Och en annan grej.
Yes.
Din dotter, hon heter ju samma sak som en jävligt fin förgasare.
Mm, håller jag.
Ja.
Mm.
Och Holly har ju varit obestridda ledare inom bränslesystem i över 100 år.
Mm.
Visste du att de har tillverkat och sålt över 250 miljoner förgasare.
Det är helt sjukt. Nej, det här är ingen aning.
Och av de här 250 miljonerna så tror jag att Moonshine Cruisers beställde 80 miljoner förgasare av Hansen.
Ja.
Och sen var det ytterligare 30 miljoner som har gått norröver. Så ungefär hälften av alla Holley-förgasare har liksom passerat genom Hansen Racing, ja, tror jag.
Mm.
Men oavsett det så kan man gå in på hansenracing.se och klicka på varumärken.
Mm.
Det är liksom en trygg plats för trygghetssökande purister.
Så är det.
Som vi har konstaterat i den här lurade kulturen att vi svenskar törstar så mycket över att vara samma lika.
Mm.
Och så kan man tänka, finns det i USA så finns det på Hansen.
Ja.
Och sen ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car. Det där var lite långt.
Ja, vi tar en gång till. The Most Outstanding Car! Nej, det funkar inte.
Nej, jag kan inte göra rösten. Men där om den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1 000 kronor att handla för på hansenracing.se. Och sen ska vi ju nämna Gasoline Magazine.
Ja, det ska vi verkligen göra.
Sveriges bästa tidskrift om man gillar jänkare.
Mm.
Och hojar.
Ja.
Gå in på Gasolines Facebook och håll dig ajour. Och sen ska du såklart prenumerera. Nu har jag möjligtvis 10 sekunder kvar på min röst.
Ja.
Så du får avrunda det här avsnittet och så tackar vi för oss.
Hörrni, jag hoppas att ni får en fantastiskt härlig helg. Så hörs vi om en vecka. Ha det bra.
Hej!